En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult dag. Ja, det börjar bli, jävligt oklart vilken dag det är, men det är åtminstone den 3 juni, en onsdag, och vi spelar in ytterligare ett landslagsavsnitt här. Det är jag och Malin Wahlberg, och senast jag var på en öppen träning, eller senast jag var på 15 minuters träning, så hände ju inte ett piss. Det hände mer idag.
Ja, du var lite bitter senast du behövde åka ut hit till Strawberry Arena för att se en kvart, men idag fick du kunglig glans på träningen.
Ja, precis. Vi hade ju då prins Daniel var här med sina glasögon, och sonen Oscar fick komma och besöka landslaget. De hade varit nere i omklädningsrummet, de hade pratat med spelarna. Benjamin Nygren sa att de fick lära sig vett och etikett. Sen förtydligade han att han hade skämtat då, utan det var väl mest då lyckönska inför VM, och det är väl trevligt att kungahuset håller på med det, även om jag då personligen kan känna ibland då att den här grabben får ju vara med om så mycket, så jag skulle kunna känna, vore det inte trevligare om någon liten kille eller tjej från Kramfors fick komma och träffa landslaget istället?
Ja, det är väl svårt att säga nej kanske när kungahuset ringer och vill komma. Sen bjuder de väl in lite andra barn också emellanåt, får man ju hoppas i alla fall.
Ja, precis. Det verkar ju åtminstone så som att förbundet och spelarna tycker det är kul. Och ja, då är det ju kul helt enkelt. Det andra såklart var ju att det såklart mycket, mycket viktigare beskedet var ju att Viktor Gyökeres landade i Sverige och var med på träningen. Och sen avslöjade också Graham Potter lite oväntat att Gyökeres faktiskt skulle starta mot Grekland på torsdag.
Ja, det var ju en riktig kovändning. Det har ju varit, han har varit tydlig hela tiden med att Gyökeres ska inte spela någon av de här träningsmatcherna inför. Men nu chockade ju Potter lite med att säga att jo, men han ska spela och han kommer starta. Och det är väl helt rätt beslut. Det är klart att han och Isak ska få så mycket speltid som möjligt inför VM.
Ja, men det var ju på vår kollega Simon Banks fråga. Han ställde väl mer eller mindre, varför ska inte Gyökeres spela? Och då sa Potter, jo, men han ska faktiskt spela. Han ska spela ihop med Isak. Och det är, som du säger, väldigt viktigt att, menar, hela Sveriges VM hänger i princip på att vi kommer få en bra dynamik mellan Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Om man nu ska spela 5-3-2 också. Vi spelar ju i det spelsystemet enbart för att de två ska kunna spela ihop. Så visst fan måste de få riktig matchning innan vi möter Tunisien. Så att jag tyckte att det var ett oerhört positivt besked av Potter.
Ja, han ville väl kanske kolla av då hur bakis Gyökeres var efter det här titelfirandet som han hade med Arsenal. Nej, men det sa han väl också, att han ville väl stämma av lite hur Gyökeres kände. Och han är uppenbarligen taggad då på att spela, och det är ju ett väldigt bra besked såklart för Sverige.
Ja, men nu när vi ändå är inne på Gyökeres och startelvan, så var det ju så att Potter, som, ja, det är väl vår kollega Flink som har döpt honom till en mussla då, att han inte säger någonting, men nu tycker jag att han bjöd till, kanske för att Norge-matchen var så fruktansvärt usel att det behövs lite glada miner även då för presspacket, att man får ge dem någonting, eller så känner han bara att det är mindre kontroversiellt att prata nu. Men han sa ju ganska mycket om den kommande elvan. Vad sa han utöver att Gyökeres ska starta?
Han hade ju lovat redan efter Norge-matchen att han skulle ge oss målvakten nästa gång vi sågs, och det gjorde han ju. Nordfeldt startar i mål. Gyökeres då spelar, Isak spelar från start. Vad hade vi mer? Vad
gav Gabriel Gudmundsson går in från start som vänsterback, vilket ju är...
Det var ett väldigt skönt besked också.
Ja, det är ju, vi har ju varit inne på det podden mycket, att ska vi spela med wingback så måste vi ha... Vi måste ha Gudmundsson till vänster som visar att han... För han är ju faktiskt väldigt bra i den rollen, och att poängen med att spela med wingbacks försvinner i princip nästan om inte han kan spela. Så det, även det gjorde mig glad. Men vi kan väl ta starten som vi misstänker eller tror att den kan bli, även om det inte är helt säkert på alla positioner. Du nämnde det, Nordfeldt står, och vi tror ju att Nordfeldt även kommer stå mot Tunisien, så det är ju vettigt. Bernhardsson går in som höger wingback, var ju bra senast mot Norge. Mittbackarna vet vi ju inte, men om vi ska gissa lite så Starfelt hoppade ju inte in senast. Så det är ju osäkert hur hans skadesituation är. Och kan inte han spela så tror jag i alla fall att det blir Lagerbielke till höger av mittbackarna. Isak Hien trots en skakig insats mot Norge centralt. Och då oerhört viktigt lagkaptenen Nilsson Lindelöf som vänster mittback.
Exakt. Och Gudmundsson som vi är inne på till vänster. Och det känns ju som den troliga backlinjen även i VM-premiären mot Tunisien. Med tanke på att Starfelt då, nu ska ju alla 26 vara tillgängliga, sa ju Potter också på presskonferensen. Men han har ju varit skadad, så att man vet ju, är ju lite mer osäker på hans status. Så att, det känns väl inte helt orimligt att det är den backlinjen vi får se i premiären.
Nej, precis. Och sen vi sa ju det, målvakt, backlinje och även anfall då, för att kan Isak och Jöke spela så kommer de såklart spela. Om vi tänker nu att 5-3-2-uppställningen är huggen i sten. Den är väl inte huggen i sten kanske, men den är, känns ju oerhört rolig nu framöver att han inte kommer skifta på det. Möjligen under matcherna då, men inte från start. Men då har vi då mittfältet som är... Ja, där svävar det i luften. Där vet vi inte mycket. Dels för att det ordinarie mittfältet med Karlström, Bergvall, Ajari var underkänt mot Norge. Och dels för att det finns lite andra alternativ. Du får säga nu om du tror på det jag uttrycker om hur det kommer bli eventuellt då mot Grekland imorgon. Jag tror att Karlström fortsätter som sittande mittfältare. Inte för att han var särskilt bra mot Norge, utan för att han har spelat mest av de här defensivt lagda mittfältarna, så jag tror han kommer fortsätta. Och sen tror jag att vi får två så kallade åttor framför honom. Och då tror jag på Benjamin Nygren som har tränat jättemycket som mittfältare på träningarna och som har spelat typ i den rollen, liknande roll för Celtic. Och sen tror jag också att Yasin Ayari kommer fortsätta bredvid. Det innebär ju att Mattias Svanberg, som var helt okej under inhoppet, i så fall ställs vid sidan, och även då Lukas Bergvall. Och det som gör mig lite fundersam till det jag just sagt är ju att kanske att han ändrar om, att det blir två sittande mittfältare. Det kanske blir Svanberg och Karlström bakom en ensam 8/10 i Ajari. Men det är ett jävligt defensivt balanserat lag. Så att om jag får liksom, ja, med pistolen mot huvudet, så skulle jag ändå gissa på Karlström bakom Nygren och Ajari.
Mm, ja, jag köper det, men det är ju mittfältet där som är lite lurigt. Och sen är ju frågan, och känslan är ju att han vill spela en tilltänkt elva i en VM-premiär så mycket som möjligt imorgon. Och då, ja, Bergvall eller Ajari, det kanske blir Ajari då. Och sen är det intressant så att då finns det ju inte riktigt någon plats till Elanga i elvan.
Nej, det är ju så att Lange är ju bäst som ytter, tycker jag, i ett 4-3-3 kanske. Kan ju såklart spela som en av två anfallare, men var direkt svag mot Norge. Han är ju också en perfekt inhoppare, upplever jag. Framförallt om man leder en match, stoppa in en Lange som kan springa på djupled när man ska försvara en ledning eller så. Men sen var det ju då att jag frågade ju Graham Potter om hur säker han var på sin startelva inför VM, och då sa han väl rakt ut att han är ganska säker på de flesta positionerna, att han hade klart för sig ungefär vilka som kommer spela mot Tunisien. Men såklart, han vill ju behålla det här konkurrensmomentet på träning, att de hugger och sliter i varandra, att de är lite osäkra på sin position, att saker och ting fortfarande kan hända. Men jag tror ju att han är säker typ 9 av 11 positioner.
Ja, men det tror jag du har helt rätt i.
Sen har vi ju... Ja, men vi har ju också lite andra frågor som vi har tagit upp i vårt lilla sportbladgäng här, vi som har varit intressant. Det är ju Johan Flink då, jag tar upp han igen. Han har ju liksom febrat kring frågan om eventuellt jetlag hos landslagsspelarna. Sverige åker ju senare till USA än många andra länder.
Men Norge åkte väl redan för igår?
Ja, precis. Vi åker ju mycket...
Spela en träningsmatch där.
Ja, men de har ju, många av de här lagen har varit klara för VM länge, de har kunnat planera mycket mer, Sverige har fått vara hemma under en längre period, vilket gör att det är väl typ bara 7-8 dagar från att från att Sverige landar i Dallas till att de spelar i Mexiko. Och då har som sagt Johan Flink varit orolig över hur de svenska spelarna ska klara den här jetlagen, alltså ifall det är för kort marginal för att hantera det, eller om vi kommer ha groggy, sömndruckna, trötta spelare mot Tunisien. Men jag ringde den tyske sömnforskaren Christian Benedikt, som jag tror är hemma på Uppsala universitet. Ni får ursäkta mig om jag har fel. Han slog fast att har man 7 dagar ungefär från landning i Texas till match i Mexiko så är det inga problem. Man tar igen 1 timme av den här förändrade tidsskillnaden per dag ungefär. Så han sa, jag tror på 0 negativa konsekvenser. Så att det var väl ändå ett glatt besked.
Skönt att höra för oss också, så att vi också kommer vara redo till premiären, för det kan man vara lite orolig för. Du är ju lite känslig för om du inte får dina sömntimmar, så det är väl ett positivt besked för oss alla.
Ja, absolut. Förlåt, vi glömde en grej med startaren också, klumpigt av mig. Inte för att jag tror att Taha Ali kommer starta, men Potter var tydlig med att Taha Ali kommer få speltid mot Grekland. Och du och jag diskuterade ju då, och då sa du att då kanske han kan starta, men jag tror verkligen inte att Taha Ali kommer...
Nej, jag tror inte heller det, för att som sagt, Potter vill ju ha en så mycket tilltänkt startelva som möjligt. Och Taha Ali är väl inte en av de spelarna som kommer få jättemycket tid i VM, men man funderade lite över det eftersom han var den spelaren som inte fick speltid då mot Norge. Men han hade varit redo även då, sa Potter.
Ja, men förfall så finns det ju inte heller någon naturlig roll för honom eller kanske i laget då, om man spelar 5-3-2. Han är ju så mycket ytter man kan vara, men däremot så är han ju, precis som Elanga, en väldigt intressant inhoppare om man skulle behöva ändra under matchen. Händer något annat på träningen som du reagerade på? På den korta 15-minuters-träningen?
Nej, jag var ju inte där då. Du var ju själv, men jag...
Fy fan vad dåligt. Fy fan vad dåligt att glömma bort det.
Redan trött. Nej, men jag fick ju se. Vår fotograf Pontus Åre var ju på hugget. Och han filmade ju där när Vigge... Det var någon tävling, va? Och Vigge var så engagerad att han åkte in i någon LED-skärm med dunder och brak, men han fick ju svara på det på presskonferensen också, och det kunde han väl bjuda på, och det var väl tur att det inte blev några skador där.
Nej, det var väl rena sådana Papphammar-scener. Nej, men du var ju med på presskonferensen i alla fall, där var du, och där tyckte jag att det var intressant när Victor Nilsson Lindelöf pratade om sin ledarstil då. Jag ställde väl ett par ljumma frågor om det som man gav helt okej svar på, men då följde GPs Joel Bessling upp med en intressant fråga, för att Victor Nilsson Lindelöf hade sagt tidigare under presskonferensen att egentligen så ville inte han vara så publik med sitt ledarskap. Det har kommit ut en del saker, klipp och så på honom, där han kanske, där han håller brandtal då när Sverige ska spela playoff mot Norge, eller vad fan säger jag, mot Ukraina och Polen, och han har ju också syn, han har varit liksom mycket soliga bilder på honom, och det har kommit ut att han ger present till lagkamraterna och sådär. Vi frågar ju då liksom om han har ändrat sitt ledarskap. Nej, men jag har alltid varit ungefär likadan då, men det har inte alltid kommit ut kanske, vilket jag är nöjd med, för jag är privat, typ så sa han. Och då frågade Bessling då, men hur ser du då på att när landslaget gör den här producerar den här dokumentären om playoff framgången så fick vi ju se klipp från omklädningsrummet då, just när du håller de här brandtalen. Vad tycker du om det? Och då svarade han med ganska intressant, var Mario?
Ja, då vände han ju sig till presschef Petra Thorén och sa att det hade varit några sms fram och tillbaka, och att Petra till slut fick ringa för att han skulle acceptera det som kom ut. Sen sa Petra, när jag pratade med henne efter, att det var absolut ingen övertalningskampanj, de bollade bara lite fram och tillbaka. Men alltså det där får väl Vigge, han får ju sluta med det där med att han ska hålla sitt ledarskap så privat, för att det är väl superbra ur på alla sätt och vis att framförallt det svenska folket får se vilken kapten han är, för att vi har ju frågat honom flera gånger, speciellt där playoff-matcherna, att höll du något brandtal? Och han var så, nej, inga brandtal. Sen fick man ju se den här dokumentären att det var ju visst brandtal. Och det är väl bara jättepositivt att det kommer ut. Och det gör ju, tror jag, att svenska folket omfamnar honom mycket mer som den bra kaptenen han verkar vara. Han hyllas ju enormt av lagkamraterna, så att det är väl bara fint och bra att svenska folket får se mer av det.
Nej, men jag håller verkligen med, men det är faktiskt intressant, för att du har ju faktiskt bevakat landslaget ganska mycket mer med Malin, och ibland, när inte kanske inte alltid du då, men när ni har kommit tillbaka till redaktionen, så har man ibland fått höra så här, men Victor Nilsson Lindelöf, han är ju trevlig, men han säger inte så mycket, och jag har också fått höra ibland så här, Benjamin Nygren, han kanske inte bidrar så mycket i den mixade zonen. Det kommer inga supercitat och han är kanske lite, inte surmulen men inte svinrolig heller. Men det är två killar som jag tycker har varit väldigt charmiga än så länge. Både Lindelöf Nilsson och Benjamin Nygren har ju verkligen tagit steg och framstår som ja, men väldigt intressanta och bjussiga människor.
Ja, men det var vi inne på. Han var väldigt bjussig under den här kvarten som vi hade förra veckan. Och nej, men han är ju kul att bjuda till i den mixade zonen. Men sen är det ju så med vissa att de behöver växa in i det också. Alltså, Robin Olsen var ju helt hopplös i början av sin landslagskarriär. Sa ju inte ett knyst. Och sen de sista åren, då var ju han en av de första man ville gå till för att han alltid sa bra saker. Så att det där är ju sånt som kan komma lite med åren, kanske också spelar in, eller spelar såklart in vilket självförtroende man har, vilken status man har i truppen och sånt. Och ja, men det har väl kanske också varit lite inne på att några av de spelarna som ratades i Potters trupp, alltså jag tänker på Rune Badadji och Hugo Larsson kanske framförallt, de var ju två spelare som var väldigt bra i media. Så då kanske man kände att jaha, hur ska det här bli nu då? Men då är det ju andra spelare som faktiskt har klivit fram och tagit mer plats. Och det är ju, ja, det tycker vi är väldigt roligt om inte annat.
Om det är någonting som jag kanske då blev inte besviken på men som jag hade velat ha mer av idag, det var ju att jag tycker fortfarande inte spelarna varit särskilt specifika om vad som gick fel mot Norge. Ja, vi såg ju att mycket gick fel som de var jävligt dåliga och att de pressade sönder och de kom inte ur greppet för norrmännen. De hade uselt passningsspel och laget föll ner i knät på Jakob Widell Zetterström och så vidare. Men varje gång man ställer liksom konkreta frågor till Nilsson Lindelöf eller framförallt Graham Potter så är det ju mer att de säger att vi var dåliga och nu ska vi vara bättre. Men jag tycker inte man får så där riktigt, nej, man får fortfarande inte så där riktigt konkret taktiska eller spelmässiga detaljer som jag ibland i alla fall hade velat varit sugen på.
Men det är väl för att de inte vill skapa onödigt mycket negativitet, tror du inte? Att liksom gå in och gräva i det där. De vill nog bara lägga den där träningsmatchen bakom sig. Vigge var ju inne på det att de har pratat om det, om de vet vad de gjorde fel. Men de vill ju inte heller, det var ju några individuella prestationer som man kunde önska mer av. Och det är ju såklart ingenting de kommer sitta och säga på en presskonferens. Så att nej, men det är väl det att de inte vill skapa så mycket mer negativt kring den matchen skulle jag tro.
Så är det. Sen har man ju fruktansvärt mycket bättre förutsättningar nu i matchen mot Grekland. Dels kommer man ställa upp med en enormt mycket bättre elva med Lindelöf och med Isak och Gyökeres från start, Nordfeldt från start som ändå är tänkt första målvakt. Dels möter man ju ett Grekland som jag undrar hur jävla sugna de är på att åka till Stockholm nu inför semestern, de grekiska spelarna som inte ska vara med i något mästerskap. Generellt sett får man ju känslan av att det kanske inte är högst upp på prioriteringslistan för länder, för spelare som tillhör länder som inte har kvalificerat sig för mästerskap. Så att det finns ju faktiskt mycket som tyder på att Sverige, trots den här förmjukelsen i Oslo, kan komma till VM med ett gott resultat i ryggen och ett fint spel faktiskt. För jag tror att de har jättegoda möjligheter att spela bra mot just Grekland.
Ja, och det vill man ju såklart ha ett positivt resultat i ryggen, även om alltså såklart, det var ju inte roligt det som hände på Norge, men på ett sätt kanske ändå lite, om man vill vända det till något positivt från svenska spelarna, så ändå är det inte lite skönare att, alltså hade vi kört över Norge och gått in med någon nu jättehybris i VM efter att ha liksom snubblat oss till det här mästerskapet, är det inte lite skönt att de svenska spelarna kom ner på jorden och fick känna att ska vi ha någonting i VM att göra, då måste vi liksom ha 100% i det här mästerskapet. Så hellre det ändå än att de ska gå in med det här då som lite blev mycket snack om att de ska vinna VM. Alltså, vi är ganska långt därifrån, så att om man vill se det positivt kan man väl se det så.
Ja, det var oerhört, ett oerhört positivt sätt att se på det. Men jag kan respektera det. Det är bra om jag kan vara dysterkvisten och du kan vara den mer muntra typen. Men vi ska avsluta nu, men jag vill ändå avsluta med ett ganska skakande avslöjande som du hade precis innan vi skulle spela in podden. Vad är det du har upptäckt här? Vi sitter i på Strawberry Arena i presskonferensrummet faktiskt. Och då, ja, du gjorde en märklig upptäckt.
Men jag satte mig här framme vid podiet och tänkte att jag skulle Man har ju suttit och kollat på den här frukten som alltid står framme på bordet. Tänkte att jag skulle sno en liten vindruva och så inser jag att nej, men den här ICA-sponsrade frukten, den är ju bara fejk. Så ja, om det var det du menade med det skakande avslöjandet, så ja, det var en riktig chock när man tänkte att man skulle ta en liten tugga av ett äpple eller så här.
Så det är alltså fake äpple, fake vindruvor, fake bananer och fake apelsiner?
Allt är fake, allt är fake.
Ja, nej. Det var intressant. Men okej, Malin, då tackar jag för dig idag och så hörs vi imorgon igen efter matchen.
Det gör vi.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.